Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkommen till Trädgård, Trädgård, Trädgård.
Med Dixon och Wilson. Ja, då var vi tillbaka i våra små poddstudios.
Ja, du har ju ändå en väldigt bra poddstudio med din byggda trä- och tyghörna. Jag sitter ju här i barnens sovrum. Men det funkar bra. Det finns jättemycket leksaker, gosedjur och så som gör att det blir bra ljud. Eller lite mer dämpat i alla fall.
Ja, nej, du har ju jättebra ljud. Ja.
Mm. Har våren kommit nu då, Linnea, till dig?
Ja, men jag skulle nog våga säga att det har den nog, tror jag.
Ja,
hur går ser det med... ut hos dig då?
Vi hoppas här nu att det inte kommer någon mer snö. Mm. För det har du gjort här nu de senaste veckorna. Men det är ju typiskt april. Det är snö och det är vår och man vet inte riktigt vad det är.
Så fort man slappnar av så står den där och knackar på dörren. Vintern. Men jag vet inte, har de ens sagt att det är meteorologisk vår i Sverige? Det har de inte, va? SMHI då, menar jag.
Mm.
Det brukar de ju gå ut med.
Ja, nej, det vet jag inte.
Ja, i alla fall. Vi sitter här, två väldigt besvikna trädgårdspersonligheter.
Men vi kan ju prata i alla fall om vad vi odlar inomhus just nu. För utomhus har vi inte kickat igång så mycket än då. Eller inte jag i alla fall. Har du börjat med någon direktsådd?
Jag tänkte nog till helgen om jag hinner, men då är det ju spenat och bondbönor. Och jag tror det är lite för kallt för potäterna att komma ner i jorden.
Förodlar inte du bondbönor?
Nej. Vadå, ska man göra det?
Nej, men jag hade bara för mig att du sa att du vill förodla bondbönor.
Nej, för att de tål ju kyla.
Mm. Är det bara alla andra bönor som du förodlar?
Alla andra bönor är ju jättekänsliga. Mm. De ska ju ha typ 14 grader i jorden och det ena med det fjärde.
Min miss, jag fick för mig att du sa att du även förodlade bondbönor. Så det var ju tur att jag frågade dig, för då tänkte jag, man kanske också ska göra det.
Nej, men alltså man kan nog göra det, men jag ser ingen poäng med det.
Nej, jag har gjort det förut. Ja. Och då tror jag att jag började, det är en av de kanske första åren jag odlade. Och då gjorde jag kanske det i, inte vet jag, så här februari eller... alltså det är så höga, rangliga plantor i fönstret. Ja, men man lär sig ju varje gång man odlar någonting.
Mm.
Tålamod, tålamod, tålamod. Inte stressa. Eller hur? Nej, ja. jag har ju som tradition med min pappa att åka och hämta hästskit i början av april. Och pappa och mamma, de hade det som tradition tidigare när de bodde i huset som vi nu bor i. Så jag tog över den traditionen efter mamma när hon gick bort. Så då åker vi och hämtar hästskit. Så att, men nu ligger min pappa på sjukhus.
Ja.
För att han har opererat hjärtat. Så han säger det, han måste åka och hämta hästskit. Men det förstår ju både jag och han att det kommer inte han kunna göra. Så att jag får dra med mig någon annan helt enkelt.
Men kan du inte föra över detta till ett av barnen då? Traditionen?
Jo, det kan jag göra. Jag vet inte hur mycket hjälp jag får bara när jag står där i containern och gräver.
Men de är ju jättestarka båda två.
Ja, jag kan försöka. De kommer säkert vilja ha någon krona för det. Men det kan det vara värt. Pappa har till och med sagt att när han dör så vill han inte ha blommor på graven. Han vill att jag ska komma dit med en säck. Med en påse hästskit. För han tycker det luktar så gott.
Åh, vad underbart. Då kommer han också få ha sin grav i fred. Ingen annan kommer komma dit.
Men hur tycker du att det luktar? För jag tycker också att det luktar gott. Mm. Jag tycker inte att det luktar
Nej, nej, nej. Jag tycker det luktar jättegott. Det är en annan sak med så här gris. Om man har varit i ett grisstall och så. Då kan det lukta lite. Men hästskit,
nej. Nej, jag tycker också att det luktar gott faktiskt. Och, men jag drog med mig en kompis en gång, Linn, som skulle gräva hästskit med mig. Och hon höll på att kräkas. Det är så intressant hur olika det kan vara.
Ja, för att jag menar det...
Luktar.
Ja, det luktar illa, men man vet ju att det ska ge liv till en massa saker.
Jo, så. Men om man själv inte odlar, vilket hon inte gör.
Ja, då blir det
så kanske shock. Man inte ser riktigt värdet i den här doften.
Nej, det var som... alltså, min man Kristoffer är ganska känslig för dofter. Och första gången han fick känna doften av nässelvatten.
Men det luktar inte jättegott.
Nej, fy fan vad det luktar illa. Alltså.
Jag hällde på det på under mina boksbomsklot förra våren som står väldigt nära grannen. Och så kom de ut och bara, vad är det som har hänt? Har det blivit liksom något fel i något avlopp eller något? Jag bara, förlåt. Det är jag igen som håller på med mina experiment. Och det tog ju ändå några dagar tills det regnade och den här stanken försvann. Så det luktade inte gott i våra entréer där.
Nej,
så är det när man bor nära varandra.
Ja, och ett tips är ju när vi, alltså gödslar man. Man ska ju alltid gödsla när man vet att det ska komma ett stört regn.
Jo, jag vet.
Det är bästa tiden.
Det är jättebra.
Då går man ut och gödslar i regnet.
Ja, men jag kan inte alltid planera så här. Nu, så här. Nu har jag tid. Perfekt. Så häller jag på det. Det gick ju bra. Det var bara att det luktade lite.
Du fick bjuda dem på en kaka.
Ja.
Dina stackars grannar.
Som jag har drivit, eller på grödor som jag drivit upp med hästskit. Vad gödslar du era odlingsbäddar med?
Alltså vi samlar ju allt som hönsen och ankorna producerar i hönshuset.
Hela året?
Ja, hela året. Och sen så då delar vi upp det i en som är mer potent som bara är bajs. Och en som är bajs blandat med strö som vi har på golvet och halm och sådär. Men sen så får vi gödsel från våra holländska grannar som är ekomjölkbönder. Så då brukar vi, och det fick vi inte förra året av någon anledning, det bara försvann iväg.
Är det brunnet då redan eller måste man låta det ligga och brinna?
Det är lite olika, ibland får vi det på hösten och så får det ligga och brinna. Men, och det märks verkligen när jag inte har den där koskiten, för då blir det blir inte lika sprängfyllda bäddar.
Men tycker du att den är bättre än hästskit, koskiten?
Jag har aldrig odlat med hästskit i min trädgård, men vi hade ju det ofta i slottsträdgården. Och jag tycker hästskiten är bra om man dubbelgräver sina bäddar, till exempel.
Vadå dubbelgräver?
Att man gräver ett dike, slänger ner skit, nästa, och så sen gräver man ett dike framför det diket, slänger på jorden från andra diket.
Så alltså, det är det jag brukar göra.
Ja, dubbelgräva. Och det är ju... värt att göra när man har lerjord. Har man sandjord ska man ju, behöver man ju inte hålla på att gräva och sådär. Så då vill jag hellre ha en skit som är lite mer upp, alltså i mindre partiklar, mindre delar.
Men det är intressant att du säger det här, för att min pappa lärde ju mig då hur de gjorde, så har jag alltid fortsatt att göra så. Och det är precis så då att vi dubbelgräver, vi gräver ner skiten. Men sen så har jag varit lite inspirerad av det här med no-dig-metoden. Så då provade jag det nu två år. Och då har jag fått, förra året fick jag jättedålig skörd. Och då, nu när jag höststädade, så insåg jag när jag började gräva lite, att häcken som är runt omkring, alla rötterna har ju letat sig in i de här bäddarna. Så det är ju såhär kompakt. Eller? Det är inte luckert direkt. Så att det kommer jag inte göra igen. Utan där med no-dig funkar säkert någon annanstans. Men inte om man är nära häckar där vars rötter letar sig in i odlingsbäddarna om man inte stör dem, så att säga. Så att då har jag lite större arbete att göra nu till våren, att liksom gräva upp och rensa bort.
Ja, men det jag tycker är svårt med no-dig är ju att, att det kan bli ganska... Ska du så dina frön och så måste du ju nästan ändå skapa någon form av ränna i all den här komposten och gödningen du lägger på. Så, för att frön vill ju inte ha massa näring när de ska sätta igång. Så att, jag vet inte, man kan ju lägga på i efterhand i och för sig när växterna har kommit upp. Men jag tycker de åren jag har kört Nordic har varit sämre år än när jag gräver faktiskt.
Mm.
Och då gräver jag ju inte så mycket eftersom jag har sandbäddar. Nej. Men jag behöver ju ändå tillföra ganska mycket material.
Ja, nej men jag kommer ju behöva det. Så att, men man lär sig ju återigen vad som funkar på sin plats.
Ja, det är samma. Alltså, no dig handlar ju också om att man tillför massa material och lägger ovanpå. Men har man massa mördarsniglar i trädgården, då kan man ju inte lägga massa gräsklipp runt salladsplantorna. För då kommer du ju bara skapa bostäder.
Nej, men precis. Och det har jag ju märkt också när jag testat det. Så att, men det jag gör är att jag sätter det där de inte brukar gå. Till exempel vid tomatplantorna.
Har dina sniglar ben som de går på?
De har det i Stockholm.
Med klackskor.
Med klackskor. Och rätt läppstift. Förlåt. Men, nej, men så att jag brukar ta det där de inte smaskar. Dit de inte giggar fram sig till. Tomaterna till exempel. Där slänger jag alltid på gräs.
Ja, det är ju smart.
Gräsklipp till exempel.
Ja.
Ja, men, och vad är status i dina odlingar nu då? Vad odlar du nu?
Sorry. Ja, status är tomaterna ska krukas upp nu. Chilin är redan uppkrukad. Jag har blomma för dagen är på full. Ja, har kommit, alltså den kom på typ ett dygn.
Så snabb.
Ja, och sen så massa sommarblommor och sånt fick jag satt förra helgen. Men jag har satt ganska mycket i växthuset.
Kallsådder.
Precis, så jag hoppas det går bra. Vi fick ju en riktig köldknäpp nu, så att men det ska nog gå
det
bra.
Det brukar ju gå bra.
Ja, och nej men det är igång. Jag känner mig inte i fas, men det känns bättre än vad du gjorde förra helgen.
Men det är ju också för att du har skrivit bok och du lämnade in ditt manus nu.
Åh, herregud, ja.
Grattis, Linnea.
Tack så mycket. Tack.
Hur känns det?
Ja, men jag tvagade mig efteråt.
alla bokstäver.
Alla bokstäver.
Som att du har suttit och skrivit på en så här skrivmaskin och fått svärta.
Det gjorde jag när jag var liten. Herregud vad mycket prosalyrik jag skrev när jag var 11. På min jättefina gamla 40-tals skrivmaskin i Linnea Bloms rosa. Jag hade fått av mamma. Nej, jag har skrivit på dator denna gången. Men nej, men det var väldigt skönt. Och det känns jättekonstigt att inte behöva tänka på det nu några veckor innan vi ska börja bearbeta texterna och sådär.
När man behöver den där pausen ju.
Ja, men och apropå det, hur känns det för dig? Och ja, nu är det över liksom. Du säljer ju din bok och det är ju många som lägger upp att de har köpt den och sådär. Men för dig är det ju på något sätt.
Det känns så overkligt att se. Uh-huh. Ja, det är en sån underbar känsla att man har suttit och jobbat med någonting så hårt. Och sen så, för det är många gånger man gör det. Men man kanske gör det till en kund då när man ritar. Och så sitter man och jobbar. Och så är det en person som ser det här, eller en familj. Medan här är det helt plötsligt når man ju ut på ett helt annat sätt.
Mm.
Och det är så kul att se då när folk lägger upp att boken ligger i allas, eller i deras hem liksom. Mm. Så det glädjer mig jättemycket. Nej, men det har varit mycket marknadsföring. Och vi ska göra lite med intervjuer och så. Så ska vi ha en litet event med naturkultur på Rosendal.
Oh.
Och lite sånt. Så att det fortlöper lite det här marknadsföringsarbetet.
Mm.
Men det är bara jätteroligt.
Ja, det gäller ju att mjölka kossan så länge det går, man.
Mm. Ja, jag sålde slut mina böcker ganska snabbt. Men insåg att det krävs ju sjukt mycket jobb att administrera det här. Jag kände bara, oj, det var jättekul att göra det såklart. Och känna så här, wow, vilken respons. Men jag vet inte riktigt om det är värt det att sälja böcker.
Du har ingen Kristoffer som kan.
Nej, men det är ju en minusaffär, big time, när man sitter så här. Och sen så visst, man skulle kunna säga slänga in, kanske då, eller slänga in, men lägga in dem i något kuvert istället. Men då har jag så här suttit och slagit in det i silkespapper så att det ska vara fint. Och sen så liksom tryckt ner silkespapper runt. Och så ska man gå in och skriva ut följesedlar. Ja, men jag vet inte.
Men nu vet du att det kanske inte är för dig.
Jag får se. Jag kanske får lite extra energi igen och då kanske jag gör det. Vi får se. Ska vi börja prata om det, vårt ämne idag?
Ja, men det tycker jag.
Vi ska ju prata om fortsättning här. Vi pratade om inspiration här för 2 avsnitt sen.
Precis. Men och sen så hade vi ett litet skvalleravsnitt mitt som vi slängde in. Men nu kommer vi tillbaka till det här hur man, vad man behöver tänka på för att kunna designa sin drömträdgård. Och förutom inspirationen så behöver man ju också hitta en stil eller ett koncept.
Och en känsla, alltså vad är det för känsla man vill ha i sin trädgård?
Och hur brukar du göra när du ska formge en trädgård, Nicole, när det kommer till de här sakerna?
Ja, men alltså jag brukar sällan formge utifrån en renodlad stil. Alltså som en renodlad trädgårdsstil, då menar jag till exempel en japansk trädgårdsstil eller engelsk eller medelhav. Eller väldigt sällan som jag formger en trädgård så att den är liksom bara så en stil. Jag älskar att krocka lite olika stilar och element med varandra för att hitta ett spännande koncept. Så att jag älskar att jobba med koncept mer än en renodlad trädgårdsstil.
Vad skulle ett koncept kunna vara för dig då?
Det skulle kunna vara att jag inspireras av omgivning. Mm. Till exempel havet. Och då, vad är havet? Jo, men det är vågor, det är böljande former. Det är, liksom, det är något organiskt levande. Det finns något mjukt i det. Och havet, och när det blåser där så växer kanske vass vid havet. Alltså man inspireras kring det. Kan man, om det är ett hus som är nära havet, kan man inspireras av den omgivande naturen och sen då krocka det mot till exempel om det är ett modernt och nyritat hus som då ska ligga där i skärgården. Hur hittar man en harmonisk balans mellan de här 2 ytterligheterna som gör att det ändå känns så att huset inte känns helt främmande där. Men som ändå får vara det är, för att de som har byggt det här huset vill ju ha den här typen av arkitektur. Så hur får man de här 2 olika ytterligheterna att leva i liksom en harmonisk balans med varandra? Så då kanske konceptet skulle vara böljande hav möter arkitektritad modernism.
Men tycker du det är, tar du alltid huset, tar du alltid hänsyn till huset?
Ja, det gör jag faktiskt. Men ibland så finns det ju inte någon, alltså de här, det som är ny, alltså det som byggs nu, det är väldigt så olika. Det finns ju inte någon typisk, alltså det jag försöker säga är att om man tittar på husen som byggts på 1900-talet så finns det ju väldigt så tidstypiska saker som man kan ta hänsyn till, alltså vad som faktiskt var tidstypiskt till olika typer av arkitektur. Egna hemshusen eller ja, det förra sekelskiftet, nationalromantik eller kanske funkis. Då tar jag in det. Och det är inte alltid som jag tycker att det passar. Till exempel jag är inte jätteförtjust i liksom det här funktionella 50, 60, 70-talet med mycket barrväxter och så. Det är inte jag jätteförtjust i. Så att om jag får en tomt som har det, så försöker jag
liksom... Då tar du bort allt.
Nej, men det gör jag inte. Men då försöker jag ändå krocka det med någonting annat så att det blir lite spännande. Jag maxar inte på det, men jag kanske inte tar bort allting heller. Jag låter det som är av värde, av prydnadsvärde eller av annat värde vara kvar. Men så krockar jag det med kanske någonting annat då, så att det blir, känns lite mer nutida. Så att det inte känns så här, aha, här har vi kommit in i 60-talet. Här har inte hänt någonting. Det kan jag tycka är tråkigt. Jag älskar hemmet att man krockar olika element för att hitta en spännande ny nytt förhållningssätt eller ny design liksom. Hur gör du? Brukar du ta hänsyn till arkitekturen?
Ja, det gör jag nog också. Sen så är det ju ofta att det är hus som kanske har en modern, det är ett gammalt hus med en modern tillbyggnad på. Och då blir det ju lite så här, okej, men vad ska man ta hänsyn till? Ska man ta hänsyn till historien eller vad som är nu?
Mm.
Men jag tänker just koncept, och när du säger krocka koncept och sådär. Vi tog ju upp det i en podd för ett tag sedan, eller i en podd. I ett avsnitt för ett tag sedan. Mitt ödehus.
Mm.
Där ska jag ju ha... Alltså, konceptet är ju att två stilar ska mötas.
Mm.
Skånsk allmoge med, vad ska man säga, modernt, vilt, Medelhavet, Toskana-känslan. Mm. Och där är ju bara huset. Huset blir ju gränsen.
Mm.
Och hur man får till en snygg överlappning där.
Mm.
Det ser jag verkligen fram emot att ta fram. Hur man kanske kan upprepa ett mönster. Fast på allmogesidan så kanske det är ett typ av grus. Medan på Toskana-sidan så är det ett annat typ av grus. Mm. Eller att man ska ha samma grus. Eller är det växtformer på växter som kommer
leda oss tråd, vidare. Att även om det är två helt olika stilar. Hitta den här röda tråden som ändå binder ihop dem.
Precis. Det är ju inte snyggt om det blir liksom schackrutigt. Att här är det så här och här är det så. Utan man vill ju hitta någonting som...
Om du inte gör en fin passage emellan. Att det får vara typ... Alltså passagen blir som ett rum. Mm. Som blir liksom en... Vad ska man säga? Man teleporteras.
Mm.
Liksom, från den världen till den andra världen. Då skulle man kunna göra, inte vet jag då. En rosenpassage eller någonting. Att det bara blir någonting helt annat. Kan ju också vara väldigt fint.
Mm.
Men det är som du säger, det här med att hålla ihop det med återkommande växter som kan passa båda stilarna. Eller material som blir återkommande. Kanske rabattkanterna eller någonting.
Mm. Ja, för att jag menar, man kan ju ha olika koncept på en och samma plats.
Gud ja. Du har ju din svamp. Trädgårdskoncept, eller du har byggt ett koncept i ett rum kring din några stockar där du odlar svamp.
Ja, och det är ju därför det är så viktigt att ha olika rum i trädgården, så att man kan experimentera med olika koncept och olika känslor och uttryck. Och den här svampträdgården, först och främst så handlar den ju om att odla mat. Men det är ju betydligt mycket roligare att bygga upp en hel trädgård kring de här svampstockarna än att bara lägga ett par stockar i ett hörn och glömma bort dem.
Mm.
Så att då konceptet för svampstockarna var ju skogsbrynet.
Mm.
Och så har vi då försökt få fram det på olika sätt. Sen har vi ju 1000 olika begränsningar på platsen med att det är otroligt mycket kirskål som växer där. Så att vi har behövt använda oss av markduk, och då begränsade oss i lite hur växter kan sprida sig med marktäckare och sådär.
Men det här vet jag, det här har ju många problem med kirskål. Så kan du inte berätta då för våra lyssnare hur du gör?
Ja, men kirskål är ju ett ätbart ogräs. Det togs ju in någon gång på medeltiden av munkarna för att äta. Och det var säkert någon medicinsk vinning med det också. Det är ju en väldigt vacker blomma att ha i snitt. Jag älskar kirskålblomman, den är jättefin. Det ser ut som ett hundkex. Men den sprider ju sig otroligt effektivt. Det räcker med bara någon millimeter av rot eller av en växtdel så får du massa nya plantor. Den kan ta över en yta på en säsong, kan du ha förstört en hel rabatt. Det finns inte mycket som kan konkurrera med den. Myskmadra är en av dem som kan stå emot. Faktiskt.
Precis. Det pratade vi om som marktäckare här i ett tidigare avsnitt. Det är ju jättebra tips.
Ja, och den har jag ju i mitt skogsbryn såklart. och sen så, Kristoffer hade läst att bovete skulle kunna utrota kirskål. Så att vi tänkte, vi har en rabatt. Eftersom jag har haft så lite tid att vara i trädgården nu på många år, så är det en rabatt som har blivit lite infested av kirskål. Så att där tänkte vi faktiskt slänga ut bovete och se. För bovete är ju otroligt vacker växt och jättebra för den biologiska mångfalden. Så att det blir ju ett win-win om den dessutom...
Ja, men spännande projekt.
Ja, så jag får återkomma. Nej, men... Så att täckning är ju egentligen det enda som hjälper mot kirskål. Och det är ju att täcka ytan med ett membran, alltså en markduk eller någonting som stoppar ljuset från att komma till. Men låter vattnet rinna igenom, annars tar du ju död på hela ytan om du använder en presenning till exempel.
Mm.
Höns är också väldigt effektivt mot kirskål. Men om man inte har höns. Täckning, och så tycker jag i så fall att man använder ytan till någonting smart. Att man lägger ut täckbark och ställer dit lite pallkragar och odlar grönsaker. Eller att man häller ut massa singel och skapar en sittplats. Och sen efter 2, 3, 4 år så är ju kirskålen död. Och då kan man ta bort sittplatsen därifrån och sen så kan man skapa sin rabatt. Och det är ju lite, vi har ju haft ett köksland där vi har skapat den här skogsträdgården. Så där har vi ju grävt väldigt mycket, så vi har ju utrotat kirskålen en del men inte fullt ut. Och nu när vi inte kommer gräva så mycket där längre så kommer den ju få fötter och kommer ta sig in. Så att vi
du
har
ser,
fått,
ja. Hos oss är det mördarsniglar som har fötter, hos er så är det kirskålen som har fötter.
Ja, de jävlarna, de arbetar säkert tillsammans. En kirskålplanta som sitter på en mördarsnigel och så här med ett litet, vad heter det, tyglar som hästarna har. Nej, men så att vi har ju fått täcka, stora delar av rabatterna har vi ju fått jobba med markduk.
Mm.
Och göra små hål, stoppa i plantorna.
Men
det är förhoppningsvis ska vi kunna hantera det.
Spännande. Men det är jättebra som du säger det där med att man kan lägga ut markduken och sen så lägga på grus till exempel och göra en sittplats. Och det kan man ju också, för man kanske inte orkar göra om 4 år. Man kanske vill ha med en långsiktig plan. Och då kan man ju faktiskt nyttja det här till att man helt enkelt, där man har mycket kirskål, kanske då helt enkelt skapar en sittplats eller någonting.
Ja, upphöjda bäddar. Så, sen kan en kirskål ta sig upp genom en markduk också, men det är ju inte lika... Jag menar, kirskål sprider ju sig med frön också. Mm. Så det gäller ju att hålla nere blomställningarna och så med. Ja, men det är ju i alla fall ett koncept, svampträdgården.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Eller kirskålsträdgården.
Kirskålsträdgården.
Det är ju väldigt vackert när det är jättemycket av någonting. Jag älskar ju när man maxar någonting. Så att när man ser så stora ytor med kirskål tycker jag att det är vackert också. Men det är klart, jag vill inte ha det i min trädgård. Men det här med då olika koncept, för det kan ju vara, det låter ju spännande med att ni jobbar med koncept, men hur liksom kommer ni till det? Och det är väl det här vi pratade om med inspirationen, att man samlar bilderna och att man analyserar bilderna man har samlat och ser, är det någonting som är återkommande i de här bilderna? Är det liksom organiska former på allting, på rabattformer och på gångar, eller är det bara raka linjer, eller är det liksom mycket så här yvig växtlighet där liksom växterna väller över gångarna, eller är det väldigt så tuktat och formstarkt och kanske formklippt, eller är det kanske någonting mitt emellan? Alltså försöka av sina bilder som man plockar ut att ringa in, vad är det jag gillar? Det kanske är, ja, men gud, jag har inte tänkt på det, men det är ju grus på varenda bild.
Vi vet att du gillar grus, Nicole. Det vet vi.
Ja, jag är en gruslover. Ja, men Men att man försöker liksom analysera de bilderna som man har valt ut och se vad är det man gillar. Sen så brukar jag göra så att, för det kanske är så att man har liksom 1 miljon bilder och då kan man liksom nästan drunkna i alla inspiration och man vet inte, oh, men gud vad ska jag gå på? Jag gillar ju det och det och det och det. Och bara så här försöka kill your darlings och lite grann bara, okej, jag får 5 till 10 bilder.
Mm.
Försök att liksom bara att dra ner det till färre bilder. Och många av bilderna kommer, kan jag lova, visa samma sak fast på lite olika sätt. Så liksom välj ut och sen så försök att ringa in vad är det jag gillar och dra ner det till få bilder. Och sen brukar jag också liksom sätta som en liten, okej, men vad ska vara färgpaletten? Och då finns det ju, brukar jag tänka, det finns ju dels en färgpalett för liksom de hårdgjorda ytorna och för konstruktioner, alltså kanske staket, pergola, odlingslådor. Alltså vad vill man ha för färgpalett där? Är det, ja men det kanske är svarta stuprör på huset. Ja men jag vill ha svart slamfärg på odlingslådorna. Eller det är röd falufärg på huset. Ja men jag vill plocka med mig det och jobba med det också på spaljéerna till exempel. Och göra som en liten sån färgkarta för det som faktiskt finns där året runt.
Mm, men man kan ju också plocka upp de färgerna i växtligheten sen också.
Verkligen. Eller kan kontrastera. Beroende på hur man vill jobba med färgerna. Men att man i alla fall, jag brukar göra som att tänka färgskala liksom, och som ett litet eget moodboard nästan för material och konstruktioner, för att det är ju där året runt. Växterna, de kommer och går under säsongen. Så även liksom som där nu när det fortfarande inte har blivit grönt ut och det bara är lite brunt. Sen så visst, man kanske har lite städse gröna saker. Men nu tänker jag, om man tänker de flesta trädgårdar så är det kanske inte att hela trädgården är städse grön. Då är det mycket liksom brunt och grått så här års. Och då tycker jag att då, och det är ju många månader under ett år. Att man faktiskt har en struktur och material som man tycker om att titta på. Även när det inte är helt prunkande. Och sen brukar jag göra en färgskala även för växterna. Men då går det ju inte att göra, eller det går ju att göra en färgskala bara. Men det blir ju svårare och kanske tråkigare att ha samma året runt.
Ja, och sen så kan man ju också tänka varmt och kallt. Alltså rent färgmässigt. Det upplevs ju så himla olika. Om du har väldigt kalla färger till dina rabatter eller varma färger till dina rabatter. Och just om man plockar upp den faluröda som man har valt att måla sin pergola i. Är det den kalla faluröda eller är det den ljus faluröd som är lite varmare och sådär?
Och liksom hur man kan då, för i mitt fall så det är ofta modern arkitektur på husen som jag får. Inte alltid, men det är ändå övervägande. Och då kan man ju liksom, för att inte allt ska bli så himla hårt, verkligen jobba med växters struktur.
Fluffa
till det, mjuka till det lite grann. Och även med, som du säger, med färger. Ha lite varmare toner så att det känns mer, och det kan man både göra på växtligheten men också på markmaterialen. För grus till exempel finns ju massa olika sorter, singel och kross, och det finns vitt och det finns svart och det finns beige och det finns grått och olika gråa toner som drar åt det röda och bara liksom gråa. Och allting det är ju helt olika känsla. Så att, men i det här stadiet så försöker jag bara liksom välja, okay, vad ska vara nyckelmaterialen, nyckelfärgerna, nyckelväxterna. Man behöver inte liksom bestämma allt. Men liksom, de här olika elementen ska bidra med känslan till det här konceptet som jag har valt då.
Karaktärsväxter. Det är de här växterna som sätter tonerna.
Och som kanske blir, som du pratade om, återkommande. Man kanske inte sätter så här, men jag vet att jag vill ha aklea, några stycken som kommer upp och de blommar en liten kort stund. Så. Då kanske inte det är en karaktärsväxt.
Nej.
Men liksom, vad ska utgöra stommen? Men det viktiga, jag tycker verkligen det här med kill your darlings. Att det är det som är lite nyckeln till framgång, att man faktiskt vågar välja bort saker. För att allt får inte plats, oftast ska jag säga. Får oftast inte plats om man vill att det ska kännas som en genomtänkt helhet. Och att
harmoniskt.
Det ska harmoniskt, ja.
Ja, jag kan vara lite sådär, eller så har jag varit hela mitt liv. Att ibland, jag vill liksom, jag vill komma igång. Så då blir det som att konceptet stoppar mig från att komma igång.
Mm.
Och då blir ju problemet att du förmodligen måste göra om massa delar av trädgården. Mm. Eftersom du inte har tänkt igenom.
Det är ju väl värt tiden innan att tänka igenom helhetskänslan. Sen behöver man inte sätta exakt hur det ska se ut i alla delar. Men om man är så här, men det är den här känslan jag vill åt. Och de här liksom nyckelelementen och nyckelväxterna. Då blir det lättare att ta beslut under hela liksom arbetsprocessen.
Mm.
För att man vet att det är dit vi ska. Åh, nu vart jag sugen på det och nu vart jag sugen på det. Nej. Det är ju faktiskt dit jag vill. Så att man kommer dit också. Sen kan det vara, sen är ju också en så här kreativ process. Det kan ju helt plötsligt bli så att man får ett sidospår och så går det åt det hållet.
Ja.
Men jag tycker ändå att det ska vara medvetet att så här, om det är dit jag vill så måste jag ändå på något sätt ta mig dit.
Mm. Då, men det kan också, alltså det kan ju ge en hel del att ibland när man har kört fast att man bara går ut och börjar gräva lite, eller börjar eller att man går till plantskolan och tittar och ser, okej, de här växterna de blommar under försommaren, då vet jag det, och sen så kommer man tillbaka i augusti och så ser man vad som blommar där då, och då vet man, för att man, det viktigaste av allt är ju att det ska finnas intresse året runt, och det tillhör ju också konceptet att det måste finnas, alltså ett genomtänkt eller en genomtänkt trädgård har ju tänkt på alla årstiderna också. Mm. Precis som du säger att det ska finnas att karaktärsväxterna är ju de som finns där och som bär trädgården året runt och inte bara en liten sommarblomma som tittar upp lite eller en sommarperenn som tittar upp lite då och då. Så att man lär känna sina växter och vad de kan ge en under årets alla för, tider.
För det är ju ett vanligt misstag som folk gör. För det är ju oftast så man börjar med trädgård.
Ja.
Och man bara, åh gud vad härligt, och nu blev det vår. Och så åker man till, till handelsträdgården och så blommar det fina saker där då på försommaren. Och så köper man massor av det och så planterar man det. Och sen så har man en rabatt som bara blommar då.
Ja.
På tidig sommar. Och precis. Inte på sensommaren. Så att det är ju
men man lär ju sig också av det.
Ja, det beror på hur snabbt man vill komma fram till slutresultatet.
Precis.
Har man flera år och tålamod så är ju det en väldigt spännande resa att testa. Men det kan ju också bli kostsam resa.
Verkligen.
Det är inte gratis med växter.
Nej.
Och så kommer man på, oj då, nej, men nu hade jag ingenting med höst som var fint på sensommaren eller hösten eller någonting. Så får man gräva upp och då kan det ju också bli väldigt kostsamt. Så det är ju verkligen värt att göra sin läxa innan och ta sig tid till att tänka igenom hur man faktiskt vill ha det.
Ja, och att man åker och, det har vi ju nämnt tidigare också, att man verkligen besöker andra trädgårdar och kanske, man skulle ju kunna, se man något man verkligen tycker om så kan man ju fotografera det och kanske göra en anteckning om vad det är man gillar med det. Är det känslan du får av att vara i det här trädgårdsrummet, eller är det färgerna, eller är det hur det omsluter dig, eller hur det låter. Och, så att man, för oftast kanske när man kommer hem sen och sitter där med alla sina foton så kanske man inte riktigt minns vad det var för känsla man hade när man var där.
Nej.
Så det kan vara en bra grej.
Jättebra.
Bara kladda på själva fotot kan man ju göra också.
Verkligen. Och med anteckningar så tänker du?
Ja, precis. Och rörelse och sånt. Mm. Men alltså, vi har ju varit med i ett tv-program som heter Drömträdgården.
På SVT.
Ja, går att se alla avsnitt på SVT Play. Och där är det ju några trädgårdar som verkligen har jobbat med koncept.
Mm, för det är inte renodlade, jag skulle inte säga liksom renodlade stilar.
Nej.
Som Johan Enelycke. Han har inspirerats både av engelska trädgårdar, men
och
också
prärieplanteringar.
Och så har han sitt hus där. Och sin lada och den omgivningen som finns runt omkring. Det blir ju också element som påverkar, alltså arkitekturen, omgivningen, och så har han två stycken saker han ville få in. Det engelska och det prärieplanteringarna. Hur får man det att bli en fin helhet? Och det har han verkligen lyckats med.
Mm. Ja, alltså den är ju, den trädgården känns ju väldigt engelsk. Du har ju woodland-delen och du har sunken garden och alla de här elementen som du hittar på många, i många vackra engelska trädgårdsanläggningar finns ju där.
Mm. Tydliga rum.
Verkligen.
Mm. Som binds ihop sen av de här prärieplanteringarna.
Mm.
Ja, det är otroligt vackert.
Ja, det ska bli väldigt spännande att se hur han utvecklar det. För vi hade ju lite kommentarer på det här. Ja, men hur rörelsemönstret och sådär. Så att jag tror att han har snappat upp det.
Ja, det ska bli jättespännande att se.
Mm.
Men, och sen i Borgeby så hade de ett väldigt tydligt koncept som de jobbade med. Det var i Kuba på 70-talet.
Ja.
Med färgerna och sådär. Och det jobbar de med inne. Och så har de också plockat ut det utomhus. Mm. De hade liksom framförallt det som har varit liksom röda tråden för dem, för att knyta ihop inne med ute, det var att de jobbade med en färgskala, både samma färgskala inne och ute. De hade den här turkosa färgen som var återkommande och en liten grön färg. De älskade det här med snäckor. Det hade de liksom både inne i lampor och olika dekorationer, och sen så hade de det liksom som täckmaterial i krukorna till exempel, snäckor ute i trädgården.
Mm.
Så det var liksom sådana saker som gjorde att det verkligen fanns en röd tråd.
Ja, och där skulle jag säga att konceptet syntes verkligen i materialen där, medan hos Johan syntes det i växtligheten.
Verkligen. Det var en bra observation, Linnea. Så var det verkligen där. Och för de jobbade ju också. I Borgeby jobbade de mycket mer med hårdgjorda material.
Mm.
Och Johan jobbade mycket mer med växtlighet. Mm. Så spännande att se ändå hur olika man kan jobba med trädgård och hur olika känslor man kan få och med vilka medel.
Mm.
Eller vilka,
ja, hos Valerie så skulle det ju vara fransk medelhavsdröm, och det blev det ju verkligen i det hörnet där. Alltså det kände man verkligen när man var där. Och det ska ju också bli spännande att se hur hon har utvecklat resten av trädgården. Mm. Huset är ju nyrenoverat, tillbyggt, ganska stort, modernt. Och de växterna hon hade valt var ju lite åt det mjukare, fluffigare hållet och så. Så det blev en jättefin kontrast. Och det gjorde all den här stora betongterrassen, mjukades upp lite och så också.
Mm.
Men resten av trädgården behöver ju också hitta något sånt. Om hon jobbar vidare på det hon redan är igång med, eller om det kommer bli ytterligare ett rum.
Mm, det ska bli spännande att följa. Men jag tror också att de vill ha lite gräsmatta.
Mm.
Så att, där tror jag till exempel, om man bara skulle rama in den här grusade delen som de har gjort runt växthuset med en rabatt.
Mm.
Som med lite lägre buskar. Inte vet jag. Kanske någon syrenhortensia eller någonting.
Mm.
Att man skulle ha en liten rabatt som avskiljare mellan den grusade delen och gräsmattan. Så hade det varit liksom som en liten, då hade det blivit som en liten låg vägg som ramar in. Och så hade det blivit gräsmatta möter växtlighet på något sätt. Det hade blivit en mjuk övergång istället för det här gräsmatta mot grus.
Ja.
Och då tror jag att det hade på något sätt bundit ihop det fint. Alltså jag tror inte man behöver göra så mycket mer.
Och att man har, jag tycker nog att hon borde ha en grusad gång, alltså samma typ av grus, en gång som leder runt huset, om det nu är. Den skulle ju kunna vara, nu är ju allting väldigt rakt och så, i den nya delen. Så att man skulle kunna fortsätta det, eller att man mjukar upp den på något vis.
Lite mer organiskt.
Ja, men att ändå det där ljusa gruset får hamna någon annanstans i trädgården också, så att det inte...
Mm. Hur tar man sig runt
huset? Det är lite obalanserat nu. Ja, precis.
Rörelsemönstret.
Exakt.
Mm, men sen har ju de har en del berg dagen där som blir lite problematiskt med gångar.
Mm.
Men man kan alltid hitta en lösning.
Ja, spångar. Jag älskar spångar.
Ja, det är fint. Mm. Men det kanske inte...
kanske inte passar där.
Men det är väldigt fint, jag håller verkligen med dig. Ja, men precis. Så det var lite om olika koncept och stilar i trädgårdarna som vi har besökt.
Mm.
Och om man vill läsa mer, för det finns ju så här, det här är ju, då är ju det väldigt så individualistiska trädgårdar. De har ju hittat inspiration när de varit på resor, eller ja, men här som vi pratade om. Det är liksom det franska och det Medelhavet eller England. Eller, de har hittat inspiration från olika länder och så. Men om man vill läsa lite mer om det här med stilar och grotta ner sig i det. Jag har tagit med mig lite boktips. I den här boken, Villaträdgårdens historia, ett 150-årigt perspektiv, så har Åsa Wilke beskrivit väldigt bra de här olika stilarna som har rått under liksom, ja, men framförallt då 1800-1900-talet. Och det är väldigt intressant att se då att det är ju framförallt då arkitekturen som har varit eller att trädgårdsstilen är knuten till husets arkitektur väldigt tydligt. Och det var ju där i början av 1900-talet när trädgårdsdesignen började leta sig in i privata personers hem. Förut så var det mer adel och det var slott. Alltså trädgårdsdesign var ingenting för alla. Det var ju bara få förunnat att kunna ha sådana fina trädgårdar. Men sen så började folk ha råd att flytta ut och ha en liten plätt trädgård. Och så under 1900-talet så helt enkelt så kom den här trädgårdsdesignen in i bredare skala i Sverige. Och i slutet av 1900-talet så blev det mycket mer individualistiska trädgårdar. För att just att vi började resa mer. Man började få tillgång till internet.
Internet, ja.
Så man kunde hitta inspiration på helt andra sätt.
Trädgårdsböcker i färg.
Precis. Nej, men så då började trädgårdarna bli mycket mer individualistiska. Och jag tycker det är så spännande att liksom folk sätter sin touch och sin, liksom, ja, men om man har kärlek eller inspiration, eller liksom man brinner för någonting, att det liksom även får synas ute i trädgården, inte bara inne i hemmet.
Ja, och det här med coronapandemin har ju ökat det ännu mer. Helt plötsligt människor som kanske aldrig skulle tänka sig att fixa med sin trädgård blev tvungna att göra det, därför att man hade ingenstans annanstans, man kunde inte åka någonstans.
Nej,
så att, då har ju det ökat ännu mer med att man just den här paradiskänslan har ju blivit väldigt, väldigt stor, att man vill skapa en oas så att man inte behöver åka hemifrån.
Nej, och det blir ju varmare och varmare så, och vi kan inte resa på samma sätt för miljöns skull. Så att satsa och investera i sin trädgård och skapa det till den här privata oasen, och som du säger, semesterparadiset, är ju verkligen väl värt.
Mm.
Ett annat boktips var på Nationalmuseums utställning förra året, Trädgården.
Jag ville dit.
Ja, det var väldigt fin. Och då hade de gjort en bok som jag också köpte med mig, Konst och natur under 6 sekler. Så det är också om man är intresserad av att läsa om liksom hur trädgårdskonsten har sett ut historiskt sett. För det är kul att grotta ner sig i det här, det som har varit, och sen alltså bara lära sig om alla de här sakerna för att sen se vad vill jag att det ska vara i min trädgård.
Ja, plocka inspiration.
Och jag har också i min bok i huvudet på en trädgårdsdesigner också skrivit ett kapitel, för jag kände att jag saknade lite det när jag vidareutbildade mig till trädgårdsdesigner. Att det fanns liksom böcker som, för det finns, om man är intresserad av medelhavsträdgårdar, då finns det ju massa böcker om medelhavsträdgårdar. Eller om engelska trädgårdar. Eller liksom så här specifika stilar. Men jag tyckte att det saknades någonting som var ganska grovt sammanfattade olika typer av trädgårdsstilar. Så att man fick en överblick av vad finns det faktiskt där ute. Och sen kan jag välja då vad jag vill fördjupa mig i. Så det valde jag att skriva lite om i min bok. Som att man bara snabbt ska kunna få en så överblick över lite olika typer av trädgårdsstilar. För det kan ju vara trädgårdsstilar som liksom rent historiskt sett. Det kan vara trädgårdsstilar, ja, men från olika länder. Olika känslor. Romantisk trädgård. Modern trädgård. Sen så finns det lite mer ovanliga liksom, som man kanske inte är de här vanligaste trädgårdarna som man pratar om. Som kinesiska trädgårdar. Tycker jag är spännande hur de jobbar väldigt mycket med symbolik och så. Men som sagt, det finns ju många böcker om det här. Och sen har vi fått en lyssnarfråga. Petra Ermani. Hon skrev till oss tidigare och sa, men 1900-talsträdgårdar, vad typiskt då? Och vad passar äldre hus?
Och där kan man ju verkligen plocka upp historiken. I materialen till exempel och i formerna och hur staketen såg ut, vilken färg staketen oftast hade. Man kan ju också titta på huset där och har man en veranda till exempel. Att man plockar upp spröjsen på fönstren på verandan och återupprepar det i en spaljé till exempel, så att man har samma storlek på spaljén som i spröjsen. Och, ja, det finns mycket man kan göra där.
Mm. Men jag tycker att det passar väldigt bra med grusgångar.
Ja, men det var ju väldigt, ja. Man använde ju verkligen det.
Ja. Ja, och det som var typiskt då var just det här natursinglet, som ju är lite mer rödaktigt. Och, eller sandade gångar.
Och då kan man ju jobba med att man gör gångar och former på rabatter och så som speglar början på 1900-talet. Men att innehållet i rabatterna kanske är mer utvecklat och mer modernt. Mm. Eftersom i början på 1900-talet så hade du inte alls lika mycket att välja på.
Nej.
Alltså frömässigt fanns det väl mer frön, mer olika sorter på frön. Men just att köpa i handen så fanns det inte så mycket variation på växterna.
Nej. Nej, men precis. Och sen så också när man säger början av 1900-talet, nu vet jag inte exakt, men det fanns ju olika typer av arkitektur,
ja,
under början av 1900-talet. Ja. Nationalromantik eller den här villastads...
Jugend.
Ja, så att därför kan vi inte heller helt säga, för vi vet ju inte exakt vad det är för arkitektur på huset. Men det vi kan tipsa dig om, Petra, är att då kika de här böckerna som vi har nämnt. Det finns även en till bok, vänta.
Du är som ett bibliotek, Nicole.
Ja, idag är det. Den här Trädgårdsform av Karin Janrik och Vivica Ljungström. Där finns det ett kapitel där de verkligen beskriver det här stilar, trädgårdsstilar som är då, hör till olika arkitektur under 1900-talet. Så där fick du två stycken tips på böcker, Petra, som du skulle kunna bläddra i. Och det är ju då, dåligt på att komma ihåg namn, Trädgårdsform. Och Villa Trädgårdens historia.
Ja, och sen också titta på husen runt omkring, om det finns fler hus från samma tid. Hur har de valt att tolka det? Hur har de gjort i sina trädgårdar? Finns det gamla staket kvar?
Mm, att inspireras av.
Ja.
Mm.
Så, innan vi avslutar detta konceptavsnitt så tänkte jag att vi skulle fortsätta med vårt härliga koncept Dixon och Wilson tipsar. Har du något att tipsa om, Nicole?
Ja, men nu har ju alla vårlökar börjat titta upp. Och då springer jag genast ut och sprayar trikogarden, speciellt på tulpanerna. Mm. Så att det är bara en påminnelse. Mitt tips är idag en påminnelse att glöm inte att spraya på trikogarden på vårlökarna som brukar ätas upp av vilt annars. Om du har vilt, vill säga. Annars behöver du inte göra det, såklart.
Annars behöver man inte göra det.
Nej.
Ja, och jag skulle vilja tipsa om, nu när jag har suttit och skrivit min bok, så har jag bara, ibland vissa morgnar har jag känt att nej, nu måste jag ha en paus. Och då har jag faktiskt sett Monty Dons spanska trädgårdar. Han gör ju lite olika sådana här trädgårdsserier.
Mm.
Monty Don är ju programledare för det bästa trädgårdsprogrammet ever, Gardener's World. Och jag tror att man ska kunna se dem på YouTube. Men jag blev sjukt inspirerad. Och Spanien är ju ett land med så olika klimat. Så att man får verkligen se både det ena och det andra. Och framförallt en jättevacker trädgård som är designad av hundar.
Va? Är det sant? Okay, ja. Det här var ett jättebra tips för mig. Det här ska jag absolut titta på. Men när du säger att det kanske finns att hitta på YouTube. Vad har du kollat på det någonstans då?
På BBC.
Okej. Okay. Ja, jag ska se om jag kan hitta det.
Man brukar kunna, och SVT brukar ju sända de här serierna också.
Mm.
Det kan, så det kommer säkert nu till hösten, kanske. Mm.
Bra, ja. Tips, bra tips. Nu ska jag springa iväg och yoga. Linnea?
Namaste!
Namaste, vi hörs snart. Och tack för att ni har lyssnat.
Ja, puss och kram allihopa. Hej, hej! Vi vill tacka Alexander från I skydd av mörkret för vår fina jingel. Vill du följa våran podd kan du göra det på Instagram. Där heter vi Dixon och Wilson. Vill du se våran podd kan du göra det på vår YouTube-kanal Dixon Wilson Podcast.
Och mer information om våran podd finns på www.dixonwilson.se. Och om du vill mejla oss så kan du göra det på hej@dixonwilson.se.
Och för dig som vill ha det där lilla extra så har vi ett Patreon-konto.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.